Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka, året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja. Innan vi börjar dagens avsnitt så har jag och Dan en önskan.
Ja, vi har tänkt att göra en liten special så vi letar efter tips i färska olösta fall. Så om du har ett tips i ett färskt olöst fall från 2015 och framåt och det får inte vara ett gängrelaterat fall så kontakta oss på simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och del 2 av Kakelugnsmordet. Vi startar där vi slutade förra gången.
Jajamän, då kör vi vidare här. Polisen tyckte egentligen att de kom liksom ingen vart. De hade ju inga bevis för att han var inblandad på något mer sätt. Så till slut så var de tvungna att bryta för dagen helt enkelt. Klockan hade blivit 6 och dags att packa ihop och gå hem. Och bosätta dagen efter. Men då bad Rodius att ännu en gång få prata i enrum med sin advokat. Och de satt där inne ett tag. Sen kom advokaten ut. Och då var han ganska blek i ansiktet. Sa till polisen att det blir nog så att ni är tvungna att stanna kvar ett tag till här för ärendet har tagit en ny vändning. När polisen började prata med Rodius igen då så förklarade han lugnt och sakligt att han nu utan förbehåll önskade avlägga en fullständig bekännelse för mordet på tandläkare Aspelin.
Oj. Stackars poliserna som bara vill gå hem och hela kvällen förstörd.
Här har han ju också ett läge, alltså, inte för att man vill heja på förövaren, men polisen är ju lite låsta där, utredarna. Alltså, gud, ja. De måste ju ha någonting mer och nu fick de ju verkligen...
Ja, nej, men de hade ju spelat alla kort de hade. Så att det kommer ju en överraskning för dem också. Ilim Godis börjar ju då berätta. Han berättar hela historien från början då. Januari 1961 så hade han av en ren tillfällighet då fått uppdrag att gå igenom Roberts systers testamente. göra bouppteckning efter att hon hade dött då. Och han hade då av en slump upptäckt att hon hade ju mycket mer pengar än någon verkade ha vetat om. Det här var ju i samma veva då som han hade köpt den här herrgården och han hade sina ekonomiska problem. Så att var då han då gjorde sitt första bedrägeri. Och jag tror att han var så att han hittade på liksom en skuld, att hon hade en skuld till en företag som egentligen var han själv då. Så att han lyckades då försnilla nästan 2 miljoner i dagens penningvärde på det arvet. Och det hade han nog egentligen inte blivit påkommen med. Utan de här pengarna använde han ju då för att bekosta de här reparationerna. Så det var badrum och nya kök och tennisbanor och allt möjligt.
Måste prioritera tennisbanor. Mm.
Ja. Och det var så inte bättre än att de här pengarna tog ju slut ännu en gång då.
Skulle ha skippat tennisbanan.
Men den här Robert då, han började ju då dyka upp ganska regelbundet på den här banken just för att han ville ha ut pengarna en gång i veckan för att han inte skulle göra av med dem. Så att då blev ju den här bankmannen återigen frestad när han såg hur mycket pengar han hade på bankkontot och hur lite pengar Robert själv gjorde av med. Så då började han med det här bedrägeriet.
Det är så sorgligt också, för det är nu när han tar tag i sitt liv, Robert, och bara bestämmer sig för den här smarta idén att lite i taget, det blir bra.
Ja. Och han blir ju ganska bra kompis också med den här bankmannen och litar ju på honom fullt ut då. Men i alla fall, så att de här pengarna börjar försvinna i rask takt. Det är liksom, om Robert tar ut 1 000 kronor, då blir det liksom en extra nolla bakom, så det blir 10 000. Om man tog ut 400 kronor så blir det en trea framför och så blir det 3 400 kronor, och så höll det på sådär. Och i den här boken Kaklungsmordet då, när han intervjuar den här bankmannen många år senare och frågar honom om liksom, varför han mördade Robert, så berättar då den här bankmannen att han i takt med det här bedrägeriet så hade han liksom känt ett växande förakt för den här gamla tandläkaren. Han föraktade honom för att, hur liksom tillgiven och godtrogen han var och sådär. Och han hade då också antagligen någon slags dåligt samvete, för att han stod liksom inte ut och se honom när han visste att han hade lurat honom på så mycket pengar. Men kanske inte minst så bottnade det här föraktet i att Wilhelm Rodius själv blev lite som en fånge i sitt eget bedrägeri. För att det var ju så att den här Robert Asplin, han kom ju liksom inte enligt något schema, utan han kunde dyka upp lite när som helst. Så att så den här bankmannen, han var ju då tvungen att hela tiden vara på jobbet, för att om han inte hade varit där när Robert dök upp och någon annan bankman hade fått ta sig an det här, då hade han kunnat se de tidigare uttagen. Då hade det här bedrägeriet ganska snabbt och lustigt kunnat avslöjas. Så han var liksom tvungen att vara där alltid, från öppning till stängning varenda dag.
Fick aldrig vara på sina tennisbanor.
Nej, precis. Så att han började liksom allt mer komma in på tanken hur lägligt det inte vore om den här Robert Aspelin inte bara skulle råka försvinna eller gå bort eller sådär. För att han visste ju att så länge Robert levde så skulle han aldrig kunna lämna det här jobbet som han avskydde.
Just det.
Ja. Så att då dök de här tankarna upp, och i boken beskrivs det, han beskriver det då i intervjuerna som att först var det nästan som en lek eller en overklig hypnotisk idé, men de här tankarna växte sig allt starkare. Torsdagen den 1 februari 1962 så hade Wilhelm Rodius fått då, som han såg det, ett utmärkt tillfälle som han grep i flykten. Och han beskrev det i de intervjuerna som att en onde flög i honom. Och det var så att Robert Aspelin som vanligt hade varit och besökt honom för att hämta ut pengar. Och efter besöket så hade han nämnt att han skulle besöka en frisersalong som låg på andra sidan kvarteret. Bakom banken alltså. Och då föddes den här idén, för att Wilhelm hade då erbjudit honom att han kunde visa honom så han kunde gå ut bakvägen, så att han skulle slippa då gå runt hela kvarteret. För Wilhelm visste att bakdörren, den ledde då ut till en hög och brant stentrappa. Så att när han gick ut där och skulle visa honom utgången så låtsades han snubbla, tog tag i Roberts nacke och knuffade honom ut ur trappan med all kraft. Så att han föll handlös nerför den här trappan och skadade sig då rejält men inte livshotande. Och som sagt, så sen hade han då blivit tvungen att tillkalla ambulans själv då och spela med så sen när han upptäckte att han inte hade gått bort. Och sen till och med pysslat om honom i hans lägenhet. Och det var också det som gjorde att det uppenbarade sig ytterligare ett tillfälle ett par veckor senare. För då hade nämligen Robert Aspelin, han var så tacksam över att han hade Willem hade hjälpt honom när han var sjuk och sådär. Så att han ville gärna bjuda honom på lunch. Så de bestämde då att skärtorsdagen den 19 april så skulle de gå ut och äta en rejäl och fin lunch tillsammans. Så att han hade då knatat in på Handelsbanken som vanligt den här fredagen. Skulle hämta ut 900 kronor och sen skulle de gå och äta lunch. Så de beställde då en taxi från banken. De skulle till en restaurang som hette Minerva på Kungsträngsgatan. Har du talat om den?
Nej.
De har en hemsida, men det verkar som att restaurangen inte finns kvar. Det är en väldigt gammal hemsida, så det är något som ligger kvar sedan kanske typ tidigt 2000-tal. Jag tror att på slutet var det en grekisk restaurang. Oklart om det var det på den tiden, men det låter ju på namnet i alla fall.
Som det låter grekiskt.
Ja.
Så om någon lyssnare har varit på restaurang Minerva på Kungsträngsgatan så berätta det för oss.
Yes. Men i alla fall på vägen då så berättade Rodius att när de ändå var i faggorna så skulle de kunna passa på att besöka hans fina sexrumsvåning som han hade. För det här tilldrog sig då på under den så kallade Norrmalmsregleringen. Vet ni vad det är för någonting?
Det är när de rev alla de här gamla byggnaderna på Norrmalm och byggde nya.
Exakt.
Eller hur? Klara kvarteren och allt det där.
Exakt. Rivningshysterin. Det såg ut som ett bombnedslag i Stockholm City. Och Wilma Godis hade ju då som sagt en fin sexrumsvåning som låg då hörnet Kungstensgatan, Drottninggatan in till Observatorielunden. Och då skulle det här huset skulle snart rivas för att ge plats för ett nybyggt hus som ligger där nu. Har du sett det, Dan?
Det nybyggda huset?
Ja.
Ja, det är fruktansvärt fullt.
Ja.
Eftersom det är byggt på 60-talet.
Precis. Nej, så det var inget uppköp där. Alltså. Men i alla fall, på den här tiden fanns det här huset kvar. Och han bjöd in Robert för att han skulle få titta på den här lägenheten innan den försvann helt enkelt. För det var också en sån där grej som Robert var intresserad av. Gamla hus i Stockholm och sådär. Det var ett stort intresse för honom. Så att han ville gärna få se den här fina lägenheten innan den skulle permanent försvinna. Och vid det laget så var det bara Wilma Godis som bodde i den här lägenheten. För familjen, de hade redan flyttat ut och bosatt sig då permanent på den här herrgården utanför Enköping, Hässle. Så att de steg ut taxin och tog hissen då upp till andra våningen och klev in i lägenheten. Hängde av sig i hallen. Så började de då en liten rundtur, en liten husesyn helt enkelt. Och när de var på väg från salongen då och mot köket så passerade de genom en serveringsgång. Trots alla uppmaningar då som Robert själv hade skrivit i sina dagböcker om att alltid gå sist, aldrig gå först, så gick han ändå den här gången först. När han var ivrig att få titta på den här fina lägenheten. Willem gick då bakom honom. Och i den här serveringsgången så hade han ställt en leksaksknölpåk som Wilhelms son hade täljt till då ute på landet. Sen hade den gömd då bakom en dörr så han plockade åt sig den tyst och försiktigt och smög då upp bakom Robert. Och precis när de passerade utanför dörren till badrummet så slog han till Robert i huvudet med full kraft. Och han föll omedelbart ihop. Så han konstaterade då att det verkade som att han omedelbart hade dött av det här slaget.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Sen så satt han igång då det som han senare i intervjuer i den här boken Kakelugnsmordet då skulle beskriva som sitt blodiga hantverk. Han hade nämligen förberett sig ganska mycket. Ute i köket så hade han lagt upp en förskärare, en hushållssåg och till och med en plywoodskiva som han skulle ha som en gigantisk skärbräda helt enkelt. Sen så gick han ut i sovrummet och klädde av sig helt naken. Därefter släpade han in Roberts livlösa kropp i badrummet och upp på den här plywoodskivan. Han hade också säkerställt att han hade lagt upp ett stort förråd av fin och mycket torr ved. Så att han började då med att tända brasar i alla tre kakelugnar som fanns i lägenheten. Och här börjar man kanske ana då varför det har kallats för kakelugnsmordet.
Mm.
Sen börjar han då helt enkelt, ja, stycka upp kroppen. Och som jag nämnde tidigare så var ju Willem, han var uppväxt på ett lantbruk, så att han hade ju varit med en hel del och slaktat grisar och kalvar och sådär.
Han hade inga problem med att se blodet.
Nej.
Nej.
Till skillnad från stackars Robert.
Nej, ja. Han verkar uppenbarligen inte haft några problem med det. Så att han tog ju då sig an den här uppgiften med liksom mekanisk precision. Och i de här intervjuerna hade han senare beskrivit då att han helt enkelt hade betraktat Robert som en död man i samma ögonblick som han steg in i lägenheten, och efter det så blev han bara ett objekt, ett problem som behövde hanteras.
Ja, men han är ju väldigt systematisk i allt, ja, han gör.
Iskall.
Iskall, ja.
Mm. Så att han delar upp kroppen i mindre delar, behöver kanske inte gå in på så mycket detaljer där. Baga ut de här delarna i en badbalja till de här kakelugnarna, och sen så börjar han helt enkelt langa in i elden. Kläder och Roberts personliga tillhörigheter, mordvapnet, allting körde han bara in i brasan. Och eldade och eldade så mycket så att ugnsluckorna glödde, och det blev liksom, började bli väldigt varmt i den här lägenheten. Sen var tvungen att gå och öppna alla fönster och sådär. Och han hade varit rädd att han skulle elda så hårt så att skorstenen skulle spricka, men det hände inte. Men han fick i alla fall in hela kroppen i kakelugnen, sen städade han rent, tog ett kallt bad. Varför ska man bada kallt när man har fått blod på sig? Vet ni det?
Nej.
Det är för att om man gör det i varmt vatten, då koagulerar blodet och blir mycket svårare att få bort. Så att det hade han uppenbarligen koll på. Att man...
Oj!
Sen så gick han och hämtade någon bil som var på verkstaden. Ja, måste ju sköta sånt också liksom. När han kom tillbaka så var det egentligen bara aska kvar och några större benbitar i de här kakelugnarna. Så att det kratsade han ut och spolade ner i toaletten, förutom de här större benbitarna då, och några metallbitar och annat som blev över. De gick han ner och slängde i en soptunna på gården. När det var klart helt enkelt fanns det inte spår kvar av Robert Aspelin. Tog bilen ut till den här herrgården Hässle, firade påsk och fortsatte sitt liv som vanligt. Och i intervjuerna så berättade han att han hade inte haft någon större samvetskval efter det här, utan han hade kunnat sova gott om nätterna.
Det är ju det man undrar, hur en sån här systematisk iskall människa som kan alltså göra sånt här bedrägeri, stycka en annan människa, mörda innan då. Och att man sen erkänner när man har en möjlighet att komma undan med. För jag kan förstå att om man känner att jag har ingen som helst möjlighet att komma undan med, jag kan lika gärna släppa på trycket och bara säga som det är, för det gör det bättre för mig. Men hemligheter för oss människor är tungt att bära, oavsett om man är
empatiskt. Det är ju det som gör det här fallet så märkligt, va? Och det är det också som jag tänker, att det är nog väldigt många sådana här historier med försvunna personer där det ligger någon sån här historia bakom som aldrig kommit fram. För hade så att säga det här aldrig uppdagats, då hade det ju bara varit en person som var borta och en bankman som hade gjort en hel del skumma affärer. Men något ytterligare så att säga hade ju aldrig framkommit.
Utan, och då är det ju plötsligt väldigt likt Sven Sjögren igen.
Precis, precis.
Men där fick vi aldrig något erkännande.
Där fick vi aldrig något erkännande.
Vet du varför han erkände?
Det vet vi. Förklaringen egentligen, det var egentligen inte någon så här samvetsbetänkligheter, utan han beskrev det som att när han ändå hade åkt fast för det här bedrägeriet, för det visste han ju att det hade han liksom ingen möjlighet att krångla sig ur. Han insåg att det skulle han åka fast för, och då var hans heder så pass stukad redan där att då kände han att då kan jag väl lika gärna erkänna alltihopa.
Ja. Hans bild av hur livet skulle bli hade redan förändrats.
Precis, så han, då tänkte han att men då vi kan väl lika gärna bjussa på att erkänna hela joxet, alltså, så slipper folk att undra.
Det måste vara ett väsentligt längre straff för mordet än för förskingringen.
Definitivt, definitivt.
Och det är ju mycket det perfekta brottet, eftersom ju huset rivs, eller hur?
Exakt, precis. Man kan mycket väl säga att det här är det perfekta brottet som stupar enbart på gärningsmannen själv, att han väljer att erkänna. Så att, som sagt, så finns det nog väldigt många fall där ute där det ligger någon liknande historia bakom som aldrig kommit upp i ljuset, där det faktiskt rör sig om ett perfekt brott.
Ja.
För här tänker man sig ju att även polisen 1962 skulle kunna lösa det om de hade gått igenom kakelugnarna, badrummet. Men ingenting av det fanns kvar eftersom huset drevs.
Exakt.
Så det är ju väldigt perfekt.
Ja.
Men går det så lätt att elda upp en kropp?
Ja, det var ju det som polisen och åklagaren sådana här frågade sig också. Mm. För att de kände ju där att vi har ju det erkännandet, men vi har ingen mordplats, vi har inget mordvapen, vi har framförallt ingen kropp.
Nej.
De känner att det här kan bli svårt att få det att hålla en rättegång även fast vi har ett erkännande. De börjar också då fundera på att går det verkligen så här enkelt att elda upp en kropp för första? 3 timmar låter väldigt lite för att kremera en hel kropp. Så de börjar ju fundera i banor på att kanske skydda han någon medbrottsling, och är därför han inte vill berätta vad som egentligen har hänt. Så de är lite så här: kan du inte bara berätta, var är kroppen? Liksom? Mm. Kom igen nu. Säg vad du har grävt ner dem. Så de gräver till och med upp de här tennisbanorna och sådär som han har lagt så mycket.
Inte tennisbanor.
Energi på.
Så han,
han kanske har blivit begravd där under och sådär. Men de hittar ju ingenting. Och han står kvar vid sin historia. Liksom, och hans advokat försöker också leka med honom och säga att men det finns ju folk som erkänner saker för att liksom att man är förvirrad och erkänner saker som man inte gjort och sådär. Som du som håller på mycket med Palmemordet kan säkert relatera till det.
Ja, Palmemordet är ju ganska många som har erkänt.
Ja.
Som uppenbarligen inte har gjort, i alla fall inte alla.
Nej, det hade varit väldigt konstigt syn om alla hade gjort det. De ville liksom förvissa sig om att det inte helt enkelt var fantasin som hade dragit iväg då. Men han stod på sig och förklarade att han inte var någon hysteriker som ville göra sig märkvärdig för att få uppmärksamhet. Och det hade verkligen gått till som han beskrivit. Och nu var han liksom lite bekymrad över att han inte blev trodd i det här. Så att till slut så kom rätten då fram till att det bara fanns ett sätt att veta säkert. Så att de beslutade att man skulle göra en rekonstruktion. Så att man anskaffade då en gris av lämplig storlek. Man fick då låna också en rivningslägenhet på Norrmalm som passade bra för ändamålet, som hade en del gamla kakelugnar som stod oanvända då. Så att därefter fick en polisman uppdraget att helt enkelt återskapa den här kremeringen till punkt och pricka utefter Rodius instruktioner. Och det lyckades faktiskt. Så att till sin förvåning kunde då rätten konstatera att det gick faktiskt att elda upp en hel kropp i några kakelugnar på under 3 timmar.
Oj.
Och bland annat en av de detaljerna då som gjorde att de verkligen trodde på det här, det var att i sitt ursprungliga erkännande då så hade han beskrivit hur det rann ut någon sån här äcklig svart vätska ur de här ugnarna efter ett tag. Och det var väl antagligen någon fett eller sådär som hade smält. Och det gjorde det också då i de här kakelugnarna när de eldade upp grisen. Så att då de kom fram till att nej, men det verkar att de här skjutningen var så här det gått till alltså. Så att när rättegången då följde så gjorde Wilhelm Rodius, han gjorde inte ens några ansatser till att försöka tona ner eller förmildra omständigheterna, utan han propsade själv på att han skulle få lagens strängaste straff. Så att rättens arbete blev ändå ganska enkelt, och 1 december 1964 så fick han domen livstidsstraffarbete. Och han var då den sista i Sverige som fick just den här domen, livstidsstraffarbetet.
Den absolut sista i Sverige?
Ja.
Och vad blev straffarbetet?
Straffarbetet blev till en början, han skeppades då ut till Norrtäljeanstalten, och till en början så sattes han då i arbete med skogsavverkning, ganska sån här klassiskt. Men efterhand då så fick han mer och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Man tänker lite grann på det här, vad heter den då? Nyckeln till frihet, lite den känslan där.
Först tänkte jag ju att anledningen till att han erkände och ville ha det strängaste straffet, att han kände att nej, jag kommer inte lyfta ett finger mer. Mm. Att även om fängelse inte är ett lyxhotell, nej, så finns det ändå en trygghet att jag överlever där kanske.
Ja.
Nu är det ju i och för sig en annan tid, men att han får mat och sådär. Skulle han komma ut och skulle vara urfattig, skulle inte direkt få jobba på bank,
nej,
igen.
Nej.
Men när det blir så här straffarbete, då verkar det inte vara så i alla fall.
Nej.
Nu får han ju förutom mat även frisk luft och motion.
Ja, det är sant.
Ja, nej, men han verkar ändå trivas rätt bra där faktiskt.
Mm.
Enligt Leif G. Persson i Veckans brott då, så hade han vid något tillfälle besökt den här anstalten, och då hade han liksom fått den här Wilhelm Rodius utpekad för sig. Och han var tydligen väldigt populär och uppskattad av de andra fångarna, och han kallades tydligen skämtsamt för Grill-Janne.
Nej.
Ja, nej, men det var ju morbid humor inne på fängelset.
Ja.
Ja.
Han kanske var populär för att han fick en tennisbana.
Jo, kanske. Ja, han var tenniskungen där inne.
En gammal referens är John Wayne Gacy, som ju fixade minigolfbana på fängelset.
Han gjorde det.
Och blev jättepopulär.
Åh fan, ja. Men som sagt då, så med tiden fick han ju då mer och mer kvalificerade uppgifter. Han fick till och med åka på permission ensam, övervaka till västkusten och ta någon vecka ledig och sådär. Så att svenska fängelsesystemet på den tiden var ganska så slappt.
Ja, med tanke på att domen var straffarbete så lät det väldigt slappt.
Ja, för han fick till slut då tidsbegränsat. Han skulle jobba fram tills han var 65 då. Så att straffarbetet höll sig då fram till pensionsdagen, kan man säga helt enkelt. De sista åren så tjänstgjorde han som kommunjurist på Östhammars kommun. Han hade till och med ett eget litet tjänsterum där på kommunhuset. Han satt och arbetade under dagarna, och sen på kvällarna så åkte han hem till anstalten.
Jag antar att hans tjänsterum inte hade en kakelugn.
Nej, jag hoppas det alltså. Men de som jobbade med honom, de ska tydligen inte varit så där superglada åt att jobba med honom. Men han betedde sig korrekt, och han gjorde liksom aldrig mer någon våldshandling eller sådana saker. Och det hade han ju inte gjort egentligen innan det här hände heller, utan han hade ju varit lite av en mönstermedborgare både innan och efter det här skedde då.
Det visar ju väldigt tydligt hur folk kan drivas till brott även om de är ostraffade, om det finns starka ekonomiska incitament.
Mm. Exakt, ja. Jo, precis. Så det blir ju ekonomiska incitament och en personlighet som ja, kanske inte har så mycket åt empatihållet helt enkelt. Det kan vara en dödlig kombination. Alltså.
Han sa ju det, att det inte var så mycket kärlek på den där barndomsgården.
Nej, nej.
Men det är nästan enda Wilhelm har gemensamt med Bulvanen från Sven Sjögren-fallet.
De är ju ganska olika, det håller jag med om. För att Bulvanen, han var ju mer en renodlad, hade mer renodlat psykopatiska tendenser. Alltså, just med att han vanemässigt utförde bedrägerier i stort sett hela tiden. Ingen kunde egentligen leva med honom. Han var våldsam och i förhållanden och sådana saker. Men den här Wilhelm Rodius uppvisar inte så mycket av det.
Det gör honom nästan ännu läskigare, just att det är så, ja. Det kommer från ingenstans.
Faktiskt. Om jag skulle liksom sitta och vara hobbypsykiater här, då skulle jag gissa åt något åt en narcissistisk personlighetsstörning på honom.
Mm.
Han kände sig liksom berättigad att beröva en annan människa livet för att själv kunna ha det bra helt enkelt.
Mm.
Men i alla fall, när han fyllde 65 så släpptes han då. Och sen levde han ut ett stilla liv som pensionär. Och gick bort först den 17 juli 2007.
Oj, 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 oj. Hur gammal var han då?
Han måste vara uppemot 90 någonting. Alltså. Ja.
Så orättvist.
Faktiskt.
Jag känner så mycket med Robert.
Ja.
Vad gjorde Wilhelms familj?
Ja, hans fru begärde ju då ganska snabbt skilsmässa efter det här blev känt då, och ville egentligen inte ha någonting med honom mer att göra. Men hon kom liksom ändå aldrig riktigt över det här, och hon gled då in i någon psykisk ohälsa. Så att till slut så återförenades de ändå, och han fick liksom ta hand om henne. Och hon gjorde flera självmordsförsök här för mig.
Ja.
Och gick då till slut bort ganska långt innan han gick bort. Han levde sen ensam ytterligare ganska många år innan han gick bort i sin tur.
Ja, och
barnen vet vi ingenting om.
Barnen, nej, jag vet faktiskt inte gått in så mycket forskare i det, så utan jag tänker jag lämna dem utanför. Mm. Alltså,
ja, det
kan inte vara så kul alltså.
Nej.
Nej. Så att det var egentligen historien om Kaklundsmordet.
Ja, tack så mycket.
Ja, tack så jättemycket. Det här var omskakande.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag förstår ju verkligen vad du menar med paralleller till Sjögren-fallet.
Ja.
Det är pengar inblandade.
Ja.
Det är väldigt praktiskt om man försvinner.
Ja. Oh, jo, precis. Och det togs ju till och med upp i tidningarna vid den här tiden, att när Bulvanen då blev häktad just för de här ekonomiska bedrägerierna, så var det var liksom första gången det hade skett i en mordutredning sen det här Kakelungsmordet. Så att man drog då direkt paralleller till det fallet.
Ja, Sjögren är ju 10 år senare då.
Exakt, ja.
Så inget liknande fall?
Nej.
Finns det några andra fall som du tänker på liknande Sjögren?
Ja, Inget som jag kommer på så här på rak arm nu, men det måste det ju finnas alltså. Men det är ju ganska ovanligt den typen av fall som är lite så här Agatha Christie-hållet. Just annars är ju de flesta mordfall beror ju mer på liksom, ja, sexuellt våld, våld i nära relationer, mer praktisk rånmord, den typen av, av mord. Liksom.
Ja, det förutsätter ju nästan en naiv enstöring som offer.
Ja.
För att det ska bli så här likt.
Faktiskt, ja.
Och det var ju lite som att han, det här arvet som Robert fick av sin syster, att han, jag vet inte, nu bara spekulerar jag, men att han såg det lite som en andra chans och så tar ut lite i taget och... Och så just också det här att han var paranoid och led av den ångestproblematiken.
Ja.
Och samtidigt går i händerna på sin egen mördare. När han, där och då ska han vara paranoid. Där ska han vara rädd. Och så blir det så...
Precis. Ja, men den verkliga faran finns precis framför ögonen och den missar han. Liksom. Och sen är det ju så fint med hans kompisar också som hjälper honom under livet. Och det var väl mycket tack vare de här kompisarna också som sa åt honom att nu tar du inte ut alla pengar på en gång utan nu går du dit en gång i veckan och får som ett litet apanage helt enkelt. Så får du se till att hålla de här slantarna så att du klarar det den här gången. Liksom.
Fantastiskt att ha kvar sån vänskap efter 50 år eftersom du har studiekamrater.
Ja, jo, verkligen alltså.
Ja, han måste ju ha blivit jättechockad.
Ja.
Vännen där.
Ja.
Min gymnasieklass lyckades inte ens samordna en femårs som ni lyssnar ute, skärp er. Susanna, det var du som skulle göra det.
Ja, nej men väldigt intressant och spännande fall alltså. Så att, men som sagt så rekommenderar jag verkligen den här boken om man vill sätta sig in ännu djupare. I boken då så Lars Olsson, han går ju ännu mer djupare in på mördarens psykologi och sådär som vi inte riktigt hunnit göra i den här genomgången.
Mm.
Så det tycker jag, att om man tycker det här är spännande så ska man gå vidare med den alltså.
Ja, verkligen. Ja, tack så jättemycket.
Tack själva.
Tack så mycket, och vill man höra mer av Urban ska man göra det i Kalla fall, och som sagt i april börjar säsong 2. Hotellmordet i Visby.
Jajamän, vi håller på med research inför det. Bara den nu alltså. Det är full fokus på det. Vi planerar att göra den absolut mest djuplodande genomlysningen av det fallet som har gjorts. Så att vi går igenom i princip allt som skrivits och sagt om det fallet och försöker intervjua så många som möjligt som var med på den tiden. Både poliser och utredare och folk som arbetat på hotellet och liknande.
Kan du berätta lite kort om fallet?
Ja, jo, men det kan jag absolut göra. Det var ju då den 11 december 1996. Det skulle vara en julfest på Visby hotell. Julbord och sådär. Och så efter det så var det lite dans. Ett band som spelade lite sådär. Och den här nattreceptionisten då, Kristina Olofsson, skulle ju då vara sån här nattportier under natten och jobba. Och sen morgonen efter så är det en anställd som kommer dit och hittar henne, och hon ligger då livlös i en korridor. Och egentligen ända sedan den dagen så har man då sökt den här mördaren, eller mördarna som det kanske faktiskt till och med är, som hade då slagit ihjäl henne. Man hittade ett mordvapen, en bultsax som låg intill. Och det här fallet, man tänkte ju då ganska snabbt att det här löser vi lätt. Alltså, det är väl någon knarkare uppe på Östercentrum som har varit nere. Vi åker bara upp och plockar in dem helt enkelt. Men det visade sig att det var svårare, lättare sagt än gjort. Alltså. Så att man har förhört tusentals personer och senaste åren har man även toppsatt massor med folk och sådär. Så det, på det viset påminner det ganska mycket om det här Linköpingsfallet.
Just det, för vi har...
Det finns någon slags
DNA.
Det finns någon slags DNA. Exakt vad det är för DNA, det har de inte gått ut med. Men de är uppenbarligen väldigt sugna på att ha tagit den som avsatt det här DNA:t. Så att man får ju utgå från att det är att man kan knyta det till gärningspersonen helt enkelt. Så att Det finns, men det skiljer sig ganska mycket från Sjögrenfallet, för att det är ändå på ytan ett ganska enkelt fall. Liksom. Det är uppenbarligen någon som har kommit in i hotellet, haft ihjäl henne, försökt bryta sig in i någon kassaskåp och sen bara lämnat platsen.
De lyckades inte ta någonting?
Ska vi gå in exakt på det så kommer det bli ganska långt. Man fick med sig lite pengar, men det var inte mycket. Alltså. Men det verkar som att man hade planer på att ta sig in i ett större kassaskåp också. Men det hade man då fått avbryta. Mm. Där Kristina då dök upp. Och exakt varför hon dök upp och vad det var för pengar som egentligen fanns i de här kassaskåpen och sådana saker. Det kommer bli en väldigt djuplodande analys av det, för det finns mycket att gräva i där.
Och för den som måste lyssna på Kalla fall.
Stämmer det, exakt.
Finns där poddar finns?
Kommer finnas i april, har vi planerat release-datum för det.
Spännande.
Yes.
Strålande.
Och vill man följa oss också, vi kommer ju publicera en del uppdateringar och så där om det, då kan man göra det på vår Instagram, kalla_fall. Där lägger vi ut en hel del material och sådär.
Just det.
Då får vi tacka dig för att du har kommit hit.
Tack så mycket.
Och du är varmt välkommen tillbaka om du skulle hitta en annan fall som du fördjupar dig i.
Tack så mycket.
Och vill ni stötta Mördarpodden på Patreon, gör gärna det. Sök på Mördarpodden på patreon.com och ge en valfri summa per avsnitt.
Yes. Och jag har även lite lösa planer som jag inte har diskuterat med dig. Att vi skulle ha någon slags sammankomst för Mördarpodden-lyssnare. Och då kommer det ju först och främst gå till dem som sponsrar oss på Patreon.
Ja.
Något litet samkväm av något slag.
Ja, vad roligt. Ja, det tycker jag absolut.
Kanske tvinga dit Urban och berätta ett fall.
Win-win för oss igen.
Får bli ett kort fall. Nej, jag ska.
Ja, tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Stort tack.
Tack.
Vi ses i nästa avsnitt.